förstå hur mycket man hinner tjäna i 30-åringen om inte guld får en ny renässans och sätter rejäla nya highs. Ja, då är det tryggare och bättre att faktiskt bara helt enkelt ligga i fiatvaluta. Hej, du lyssnar på Antilop och det här är Carl Mikael Syding. Det är avsnitt Antilop 141. Jag tänkte prata lite grann om scenarior och eftersom jag kör ensam idag så får man nästan räkna med att det blir ganska negativt. Till att börja med, ett scenario det är inte en kraftig och tydlig prognos utan det är någonting att mäta sina fel mot, för fel har man. Och sen justerar man sina antaganden utifrån vilken typ av fel man har. Så ett scenario bör egentligen inte bedömas så himla mycket mot upp- eller nedgissningar utan argumenten i ett scenario är snarare en slags input till åhörarens egen samling av fakta och en grund för sin egen analys och för sin sannolikhetsbedömning. Att bara säga till exempel att ingen vet, det kan gå upp, ned eller sidledes, det gör analytiken bara till en. Mitt scenario just nu är att vi har framförallt en negativ trend. Min syn på börser och ekonomi det är, och all mänsklig aktivitet det är att det går i trender och ofta på ett sätt som ignorerar underliggande faktiska fakta utan det är snarare så att det är trenden som i sig styr till den reverseras av att den har stallat ut. Och det jag ser i form av teknisk analys på OMX det är en slags 12 månaders rund topp där det först gick upp från en typ av botten, tappade tempo och sen runt och mjukt började vända neråt. Så det är en slags upp- och nedvänt mjukt U eller toppen på en cirkel. För mig så indikerar det här en trötthet, en brist på geist och köpiver i marknaden. Köparna är helt enkelt inte, de har inte bråttom utan tvärtom mer och mer glider över till att sälja på styrka och vänta och behålla torrt krut på riktiga köplägen. Dessutom i den här runda toppen så ser jag en ganska tydlig negativ trend sedan mitten av juni med konsekvent lägre toppar och bottnar i en stadig nedgång. Tittar man lite mer specifikt så i mitten av juni, 22 juni, så bröt OMX 50-dagars trenden. Det är en första negativ signal på just det här jag nyss sa om att köparna tappar tempo och det är säljarna som är de mest ivriga. Sen igen några veckor senare så bröt man 50 dagars igen nedåt. Då var det efter då ett försök däremellan att ta sig upp över men som ganska fort misslyckades. Och sedan dess så har index konsekvent legat under 50 dagars trots många försök då man har touchat 50 dagars underifrån. Och sen har vi det lite starkare indikatorn 200 dagars. Och den bröt man ned genom 15 augusti. Och det får ses som den första riktigt tydliga starka signalen på att vi gick in i en negativ trend. Vad som dessutom har hänt sen det här brottet neråt under 200 dagar den 15 augusti det var att 50 dagars också bröt under 200 dagars. Det vill säga att vi har ett lite kortare glidande medelvärde som bröt ned under det lite längre glidande medelvärdet. Det här skedde 15 september, alltså en månad efter att man bröt ned under 200 dagars. Och det här var också precis samtidigt vid ett sista misslyckat försök att bryta upp genom 200 dagars och avbryta den negativa trenden. Så det var alltså helt enkelt så att börsen hade en sista möjlighet att visa styrka och neutralisera det här brottet av 200 dagars. Men istället så fick man ett sånt här dödskors där 50 dagars bröt ned under 200 dagars samtidigt som 200 dagars motståndet höll. Nu idag, det här spelas in den 4 oktober, så har vi en ny botten dessutom. Så vi har den här negativa trenden, vi ligger under de glidande medelvärdena och vi har fallande toppar och bottnar och dessutom en ny botten idag. Och det är efter en riktigt svag omvärld igår. Alla börserna gick ner ganska mycket och det gjorde de på grund av stigande räntor som jag återkommer till snart. Och de här stigande räntorna just på väldigt, väldigt kort sikt så triggades de av stark jobbdata i form av JOLTS-index, alltså job openings, det vill säga lediga jobb. För Fed så antyder det här typiskt sett en flaskhals i ekonomin som ger ett inflationshot, vilket då stärker Feds idé om att hålla räntorna higher for longer. Dessutom så utlystes det en rekordstor strejk på väldigt, väldigt länge i hälsovårdssektorn i USA. Och det här är ytterligare ett tecken på att anställda och fackföreningar, de känner att de måste ta strid för högre löner, vilket i sig då är ett tecken på att inflationen biter sig fast. Innan jag går vidare till räntorna, för där finns en hel del intressant på både 10-åringen och 30-åringen, så tänkte jag prata om lite råvaror och eventuella signaler vi har därifrån. Olja, WTI närmare bestämt, ligger idag på $87.50 per fat. Det är ner nästan 10% från toppen på 95 för bara några dagar sedan, den 28 september. Så mindre än en vecka sedan har det fallit 10%. Men oljepriset är faktiskt ändå upp 30% på 3 månader. Ja, visst har det varit en del stark jobbdata och kanske lite mindre dåliga PMI absolut på sistone. Men att olja är upp 30% i vad som i grund och botten är en ganska svag ekonomi, det antyder snarare att det är brist på själva oljan än att det är en stark och stigande efterfrågan. Det här skulle ju faktiskt kunna antyda att just oljesektorn, det är en av få safe havens om det blir så som jag tror, att börsen och ekonomin går in i en riktigt svag period. Det är liksom helt enkelt dags för en svag period. Dr. Koppar är med och bekräftar svagheten i ekonomin. Ja, man kan ju fundera lite grann på om olja verkligen bekräftar en svaghet i ekonomin eller inte. Men i alla fall på väldigt kort sikt är den trots allt ned 10%. Så det är en dubbelsignal från olja. Det är dels en lite längre positiv trend som antyder brist på olja. Men sen på kort sikt, så det här 10%-fallet indikerar att ovanpå alltihop så på kort sikt så har det kommit svaga tecken för ekonomin. Men som sagt, koppar är ner 17% ungefär i år. Det har fallit hela året från januari då den stod i ungefär 4,35 dollar per pund och är nu nere i 3,60 idag. Det här är ett typiskt tecken på svag ekonomi, svagt byggande, svag infrastruktur. Kanske är det mycket Kina som håller ett svagt tempo och inte minst då Kinas byggsektor som är ett sänke för efterfrågan på koppar. Tittar vi på dollar-krona så står den i 11,04. Det är ju fortfarande en mycket hög nivå för dollarn. Frågan är då om det här är svag svensk ekonomi som är förklaringen. Vi tittar ju ändå på dollar-krona-paret. Och om det då kanske bygger på att dels har Sverige en svag intern efterfrågan, men har vi också svag export? Eller är det här bara ett uttryck för att USA är starkt, att USA har en hög ränta och att Sverige och den svenska kronan bara är en marginell spelare? Vi har ju fått en liten kortsiktig tillfällig förstärkning på kronan, bland annat på att Riksbanken har sagt att de ska sälja lite av valutareserven, för att vi har väldigt mycket kronor och euro efter förstärkningarna för dem relativt kronan. Totalt sett så ser jag nog ändå det här som att det är faktiskt en stark dollar framför allt. Och att Sverige har problem på grund av våra rörliga räntor Det är allmänt känt och vår BNP har också utvecklats svagt de senaste kvartalen. Kanske lite bättre än väntat trots allt, men det är fortfarande så att jämfört med USA så går Sverige dåligt, och faktiskt också jämfört med hela Europa så går Sverige dåligt. Dock så skulle det här verkligen kunna innebära att Q3-rapporterna för svenska exportbolag blir starka, men jag undrar om det då ändå inte kommer genomskådas som någonting högst tillfälligt. Och totalt sett så är den signalen som skickas av valutorn här egentligen, det är att det går dåligt för Sverige. Så det vi har pratat om tidigare, att man som placerare nog egentligen bara bör försöka undvika Sverige och fly Sverige, den gäller fortfarande. Då börjar det bli dags att ta sig över till lite räntefrågor. Senaste dygnet så gick USAs 30-åring upp över 5%. Det är ju första gången på mycket länge. Jag undrar om det inte var ungefär 2007, någonting sånt det låg. Men under förmiddagen här så har 30-åringen kommit tillbaka ner till 4,88. Det är ju fortfarande förstås väldigt nära 5%. Och om man tittar på 30-åriga bolån i USA så ligger de väldigt nära 8% nu. Men hushållen betalar faktiskt bara 3,1% ungefär i genomsnitt. Så det är alltså 500 punkter kvar ungefär för den som måste flytta. Det funkar ju nämligen så att om du har ett huslån bundet på 30 år som är standard i USA, så betalar du nu, betalar hushållen i genomsnitt 3,1%. Men när du köper ett nytt hus, då måste du lägga om lånet. Så då säljer du ditt hus, löser lånet som löper med 3,1%, köper ett nytt hus, och då går ditt bolån upp till 8%. Den här höjningen på 500 punkter för den som flyttar, den är ju ett fruktansvärt slag och ett stort hinder mot att flytta. Det här gör då förstås mycket riktigt, vilket man också ser i statistiken, att det är väldigt få som flyttar eller köper nya hus. Men att skjuta upp sitt flyttande, det kan man ju bara göra ett litet tag. Förr eller senare så är det någon som dör, eller man skiljer sig, eller man har blivit av med jobbet och måste faktiskt flytta någonstans för att skaffa jobb. Och då kommer smärtan. Och med 500 punkter i skillnad mellan snittlån och nulån, så är det väldigt mycket smärta kvar att verka ut i ekonomin om räntorna ligger kvar på den här nivån. Och samma sak gäller i Sverige. Trots att vi har väldigt mycket rörliga lån, så är det ändå en typ av eftersläpning på ungefär ett år, plus lite andra mekaniska effekter som har att göra med emissioner för bankerna av deras bolåneobligationer, och också att de ska komma i fatt med räntan på inlåning. Så max payne, som jag har sagt tidigare, i Sverige, det ligger något år bort. Är det så att man funderar på att köpa hus, så är det nog snarare så att när man ska sikta på årets svagaste månad, augusti, så är det augusti 2024 som antagligen är den mest spännande och bästa månaden. För där någonstans så tror jag också att man börjar se att Riksbanken nog blir tvungen att börja sänka räntan. Så även om det finns saker, fortfarande finns effekter av att gamla höjningar ska verka in i systemet, så när man väl börjar se sänkningarna, då kan nog ändå hushållen börja komma upp på banan för att skapa lite köptryck i fastighetssektorn igen. Men som sagt, om man tittar på att köpa hus, så är det nog augusti 2024 som gäller. Ska man sätta det i perspektiv mot vad vi har börsen och mitt negativa scenario för börsen, så är det väl också så att om man inte har en lång sikt och en buy and hold-strategi för sin aktieportfölj, så är det väl nu man ska sälja medan man kan sälja. Är det starka dagar eller starka veckor, så tror jag man ska se det som tillfället, och att det är sell the rip som gäller, inte buy the dip. Så att man kommer ur sina aktier och har torrt krut redo att köpa på den riktigt djupa botten. Och den djupa botten, den skulle kunna inträffa om ungefär samma 9-12 månader. och att OMX då kanske har fallit 20-25%, vilket OMX ju gjorde förra gången det föll under 200 dagars. Så det här rimmar ganska bra med boräntekostnader som verkar med eftersläpning, som ger lägre konsumtion, sämre vinster, sämre sentiment, och alla de här sakerna samverkar på ett ganska bra sätt. Så sammanfattningsvis, det är ungefär nu man bör passa på att sälja aktier på styrka, så kan man passa på att köpa bostäder på svaghet om ett år, eller knappt ett år. Det är som sagt då augusti som brukar vara den svagaste månaden. Förutom den höga 30-åringen så har vi också 10-åringen som ligger högt. Den är idag på 4,75%. Det är upp från 3,3% sista april. Den är alltså upp 44% på 5 månader, alltså nästan en halv gång. De här plus 145 punkterna har tagit 10-åringen till sin högsta punkt sedan 2007. Det är alltså 16 år sedan. Och hösten 2007, det markerade också början, den riktiga början på finanskrisen. Jag har för mig att det var augusti 2007 som det plötsligt var en katastrofmånad för nästan alla hedgefonder. Det var som en sista kroppsfint på vad börsen skulle ta vägen, och sen tog finanskrisen och huskrisen fart. Och det är olycksbådande att vi nu har en stark räntemotvind, alltså samma sak som då, en hög ränta. Och vi har börser som bara är måttligt ned från sina highs, och det är just efter ett misslyckat försök att sätta nya highs från förra gången då, december, januari 2021-2022. Så det vi har haft nu, det ser ut som en slags reflexmässig ekobubbla på den bubblan som då gällde sista december 2021. Det är ytterligare ett tecken på en trött marknad, att den är uttröttad och visar svaghet, att köparna inte alls har samma iver som förut. Det här kan vara en indikation på att det saknas flöde av nytt fräscht kapital. Och det rimmar ju väldigt väl med den här räntemotvinden, för någonstans måste pengarna tas ifrån till att betala alla räntor. Det här gäller ju dessutom inte minst på grund av att det är väldigt höga price sales-värderingar i USA. Och varför ska price sales vara så högt när det finns massa motvind i form av högre räntekostnader och högre lönekostnader och svagare konsumenter på grund av inflation och på grund av höga och stigande bokostnader? Det finns mer. Pratar vi räntor så är det ju lätt att prata om banker också. Och där är 25% av bankernas kapital bort i orealiserade förluster. Det här ger 25% lägre utlåningskapacitet, för att inte tala om utlåningsviljan till svaga företag och svaga konsumenter. Någonstans så ska det här märkas att det är svårare att få tag på lån, både till att hålla företagen igång och till mer framåtlutade expansionsplaner. Men om man vill hitta någonting positivt så är det faktiskt lite grann inom krypto som fick rejäl fart plötsligt i måndags. Och det har varit några bra veckor för Bitcoin, men kanske inte riktigt lika övertygande för Ether. Och tänk om det faktiskt är så att krypto kommer funka som ett skydd under en risk-off-period. Det är inte helt omöjligt, men krypto är oprövat i negativa sammanhang. Det är faktiskt snarare så att när det rasade 2020 under covid, när det var en riktigt kraftig risk-off, ja, men då var det krypto som gick sämst av allt. Sen fick det i och för sig desto mer fart senare. Först så följde bitcoin till 7000 och sen steg det ju faktiskt till 70 000 under håsen. Min best guess, det är faktiskt fortfarande att krypto kommer att bete sig likadant. Trots att det just nu ser nästan osårbart ut och håller emot i alla möjliga olika negativa scenarier, så tror jag ändå att när den här riktiga risk-offen kommer, då kommer rädslan för att krypto, för de flesta som är inne av spekulativa skäl, att krypto faktiskt inte har något riktigt underliggande intrinsic value, inget riktigt faktiskt stöd, utan det finns många svaga händer inom krypto. Jag är själv för övrigt en sån svag hand som inte liksom aldrig riktigt vågat ta ett kraftigt bett på att det ska upp. Jag tar inte någon lång position som faktiskt betyder någonting, utan bara mer det som är lite kul. Så att jag är en medvindsspelare i krypto och jag är inte med just nu. I guld har vi inte alls sett det här mönstret av att hålla emot på sistone, utan tvärtom så är guldpriset nu nere och testar 18,25-nivån räknat i dollar per ounce. Det är ju riktigt svagt och man får väl konstatera att guldet inte alls gillar den här konkurrensen av höga räntor. Och så fort man funderar på att höga räntor kommer gälla under en längre period, men jag tittar bara på 30-åringen på 5% per år, förstå hur mycket man hinner tjäna i 30-åringen om inte guld får en ny renässans och sätter rejäla nya highs. Ja, då är det tryggare och bättre att faktiskt bara helt enkelt ligga i fiatvaluta. Jag själv har absolut inte gett upp guldet. Jag tror fortfarande att det är hit man kommer söka sig i något framtida scenario. Men just nu med en annalkande sannolik risk-off-period och med höga räntor och lite diverse tecken på att räntorna kommer vara higher for longer, så förstår jag att guldet inte alls visar styrka. Och som ett par sista kommentarer här om lite bolagskommentarer. Det är äntligen då dags att bli av med SAS på börsen. Idag så faller SAS på sin rekonstruktion, faller med 85% till 4,5 öre. Det gör att det finns 100% nedsida för alla aktieägare. Men det är klart att några vill spekulera in i det sista. Det som jag tycker är så äntligen skönt med SAS, det är att man, alltså till slut så får man räkningen för 30-40 miljarder i nettoskuld när bolaget knappt kan göra några 100 miljoner eller möjligen någon miljard i vinst lite då och då. Men om man har 30-40 miljarder skulder som ska betalas, då är det ju så att det är skuldägarna som äger bolaget och aktieägarna ska veta att värdet är noll. Och det här har man vetat i flera år att det ser ut så här och att det inte har funnits någon som helst möjlighet att tjäna igen pengarna till att betala skuldägarna. Och det har heller aldrig funnits någon som helst anledning för skuldägarna att skriva av sina lån och rädda aktieägarna. Ja, alltså inte ens lite grann har det funnits en sån anledning, utan det har hela tiden varit 100% klart att aktien skulle ner 100% till noll. Och nu handlar det som sagt i 4,5 öre och det är fortfarande 100% nedsida till noll. Så den här skatten på dumhet som jag har pratat om i lite olika artiklar här och där, den fick man då till slut betala. Till sist en liten kommentar om Tesla, där leveranserna, antalet bilar i Q3 blev ungefär 5% sämre än väntat. Det har varit lite leveransproblem, men de har man känt till ganska länge, så att det är lite märkligt nästan att man inte har justerat ned förväntningarna. I förra kvartalet, alltså i Q2, då var volymtillväxten 47%, men ändå så steg bruttovinsten bara med 7% year over year. Och ja, med tanke på alla prissänkningar för Tesla så undrar jag verkligen vad bruttovinsttillväxten kan ha blivit i Q3. Med all logik borde egentligen peka på att bruttovinsten föll i Q3. Men jag tror inte att det här har så himla mycket stor bäring på aktiekursen egentligen, utan det som driver Tesla-aktien, det är en helt annan förväntan om att Elon löser det här. Elon hittar en ny produkt. Han lyckas faktiskt hitta nya köpare av produkterna och hela tiden trumma på en väldigt hög tillväxttakt, och därmed så finns hela tiden drömmen om också en tillräckligt hög vinst i framtiden för att försvara aktiekursen. Det här är verkligen tillväxt framför allt, en slags kapitalism 2.0 där vinsterna hela tiden skjuts på framtiden, men så länge man skapar sig en större och större position, blir mer och mer big to fail och faktiskt också bygger en plattform utifrån av skala och betydelse utifrån vilken man, ja, men i alla fall teoretiskt skulle kunna leverera en väldigt hög vinst. Så lever också aktiekursen. Men som en gammal värdebaserad finansanalytiker så har jag svårt att sätta ett högt värde på ett bolag som faktiskt aldrig visar att man också kan tjäna pengar. Sammanfattningsvis så ser jag alltså svag ekonomi som bygger på en rejäl räntemotvind som inte alls verkar på väg att försvinna. Och när man har en räntemotvind i ljuset av en börs som visar trötthet och negativ trend, då tror jag att det är dags för ett större nedställ. Så ja, kanske ses vi 20% ner och då får man se om modet finns att plocka upp några riktiga fynd på börsen eller på aktiemarknaden. Och då har du lyssnat på Antil. Tänk på att ingenting du har hört i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument.
Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital eller till och med mer om du är riktigt dum och använder belåning.
Vi försöker underhålla och utbilda och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga, men vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i någonting av det vi pratar om.
Och för guds skull, gör din egen analys. I can't stress this enough.
Och det är dina pengar, all in.
Nej, och det är dina pengar, ditt ansvar.